Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Som sitter med en konstig mint nikotinsnus utan tobaksnakt under läppen som han har fått av Frida Calderon, som dock gått hem nu.
Ja, och hon var med oss i vårt förra poddavsnitt.
Just
här. Och det var hon som vann lunchsittningen.
Ja, och nu har vi ett nytt poddavsnitt. Vi är nästan nyktra när vi börjar.
Men vi har en liten kvarlämna här. Vi har fått saffranspannkaka.
Det har vi fått. Och allt det här passar ju väldigt bra. För nu är det ju snart fastlag. Det är kulmen av karnevalen. Och snart blir det fasta. Och fram till dess så måste vi festa. Allt annat vore okristligt.
Ja, och nu har vi ätit enormt mycket. Du åt upp en hel sköttunga.
Det var en hel, det var liksom både fram- och baksida, det var stjärt och nos och
du
liksom
åt ett femtedels kilo skagenröra.
Ja, det gjorde jag.
Ja, och så åt vi ostar och desserter och liknande.
Ja.
Och vi är lite dästa nu.
Ja, vi hade tänkt att det är en viktning mer. Jag tror inte riktigt vi klarar det ännu.
Nej, utan det här tobaksfria nikotin
snuset
ska pigga upp oss lite. Och du har fått in en
sexa för ett branka med sodavatten och is. Okay. Det är mer medicinskt än livsnjutning, så ni inte tar in den i tron att det är liksom den största njutningen ni kan få. Men det är väldigt bra när ni behöver pigna till.
Och det finns ingen alkoholromantik i den?
Nej, det måste vi också säga. Att vi är naturligtvis totalt motståndare mot all alkoholromantik och försöker minimera den så mycket vi kan.
Ja, utan
det är bara nödvändigt drickande som inte går att undvika som vi gör.
Men allt annat.
Och ni som inte gillar alkoholromantik, då kan ni lyssna på de kommande tre avsnitten. För de infaller under fastan och då dricker Edvard alkoholfritt.
Ja, och berätta om den här fastan.
Ja, fastan är ju den kristna fastan. Förut är fastan nästan hela tiden, alltså varannan dag var ju nästan köttfri under medeltiden. Men sen har det minskat ner. Men den långa fastan för det påsk är fortfarande betydande för katoliker och de flesta kristna. Ortodoxa ska vi inte tala om. Och det handlar ju om att man ska avstå från sånt som man annars tycker väldigt mycket om och sånt man kanske blir lite för beroende av. Det kan vara dataspel, det kan vara tv-tittande, det kan vara alkohol, det kan vara godis, det kan vara kött. Man kan välja lite själv, men man måste välja med skarp sinne. Man får inte fuska bort det, utan man ska välja just det man tycker bäst om och som man kanske ägnar sig lite för mycket åt. Men eftersom kristendomen är ändå en ganska snäll religion, så har det då blivit en tradition att så fort fastan kom så började man ju då ha fest innan fastan. Och det kan en del tycka är lite sådär kanske dubbelmoraliskt. Jag tycker tvärtom. Det finns tid för allt. Det finns tid för att gråta och tid för att glädja sig. Tid för att fasta och tid för att festa. Och det är ju det jag egentligen säger i den där Malou efter 10-intervjun.
Som blev en
hit. Jag skulle egentligen berätta om fastan. Och då började jag. Ja, när man festar man. Och då festar man ju direkt. Men nu, och sen talade jag om fastan länge. Men det som de klippte ihop till låten var naturligtvis där om när man festar man. Och det är det vi ska ägna oss åt nu. För nu är det alltså tiden före fastan. Veckan före fastan. Då ska man äta lite extra. Historiskt så hade man då enorma lager animaliskt fett som var tvunget att göras av med. Och det är därför inte så mycket i Sverige, för här var man ofta ganska, var det slut på allt nästan. Och man var ganska, det var rätt naturligt att bli fasta för man hade ingen mat kvar.
Och det sammanfattar väl Sverige fram till 1900-talet?
Fram till 1850 i alla fall.
Att det var slut på allt.
Ja. Det är först på 1800-talets slut som det börjar. Men nere i Europa hade man kvar massa animaliskt fett. Och det är därför det är tradition både i amerikanska södern, i hela Latinamerika, Italien, Spanien, Tyskland, att man friterar massa. Man äter massa munkliknande rätter som friteras i animaliskt fett.
Ah.
Numera friteras de ofta icke-animaliskt fett för att veganerna ska kunna äta det också.
Och där kan vi slå ett slag för talje.
Talje, fantastiskt. Jag har ju trott i 5 år att den bästa baconen man kan få till är att steka den i ankflott. Men det blir ännu bättre, upptäckte jag bara för någon månad sedan, om man steker den i rikligt med talg, alltså oxtalg. Då får man en baconskivor som är så himmelskt läckra, så att det är som den bacon man äter i himlen. Liksom. Det.
Och där finns ju våran vän Johan Jureskog, har ju en talg,
ja,
som går att köpa på ICA och andra ställen.
Och den är mathem och den är löjligt billig, för den är liksom, man gör ju av med ganska lite, det är inte så den smör att den går åt.
Den har ju en hållbarhet på något år också.
Jag använder det mycket och ändå köper jag bara en ny, kanske var fjärde månad eller en gång i halvåret. Bra att fritera pommes frites och allt möjligt, då går det åt mer.
Bianäs, 50% talg, 50% smör. Ja, och vi är ju då här inför Edvards fasta, där vi kommer inte dricka alkohol i podden.
Nej.
Under ett antal veckor. Det var starkt den här snusen.
Oj, den var lite för, det är som ett nikotintuggummi man stoppar under. Jag är egentligen mer förtjust i snus som smakar mycket tobak men har lite nikotin, än som har mycket nikotin och smakar lite tobak, måste jag säga. Men pigg blev man.
Pigg blev vi.
Framförallt var det mint också. Det var liksom sån här, man tar en, de här tillverkarna har jag fått höra tydligen, att man tar en klassisk polkagris från Gränna och sen destillerar man ner den, så man har nästan en halv meter polkagris som man koncentrerar till en liten bit, och sen tillsätter man då någon form av hypernikotin som är någon motsvarigheten som cracks förhållande till amfetamin eller så. Man har liksom lyckats raffinera det, så det är en liten elak vit djävulsbit som bara är mint och nikotin, och det är tydligen det som de tuffa flickorna numera använder.
Jag var tvungen att ta ut mig ganska snabbt, så jag låg här och sprattlade som en sill som var uppdragen på räktrålan.
Jag tror man måste vara arvtagare då till den stora poeten Calderón i den spanska barocken
för att
kunna ta dem regelbundet som
Frida gör. Vilket begränsar målgruppen.
Ja.
Vi sitter här på Lisa Enqvist och det här är då en fiskhandel i Östermalmshallen från 1926.
Ja, först ett enkelt litet stånd. Det är inte helt enkelt. Det var inte som den här bonden som bara sålde sin potatis. Men ändå ett litet stånd med fiskar.
Nere vid Munkbron började faktiskt en 16-åring med Lisa Enqvist.
Ja.
Och hon höll på till 1968 här.
Oj.
Och var verksam. Och då är det fjärde generationen nu som driver.
Det är jätteroligt att man det går från liksom mor till dotter eller far till son. Och det är ju många av de här ställena som har hängt med i många generationer faktiskt. Ja.
Och sen vidareutvecklats och blivit restaurang och så vidare.
Ja.
Jag måste berätta en historia där, för att jag åt ju sillen här till middag. Och jag har en vän som flyttar ut på sin ö i Stockholms södra skärgård. Eller snarare utanför Oxelöhamnstraxen där varje sommar och spenderar hela sommarlovet. Och det där är ju min dröm att kunna ha det. Mumintrolls sommarlov.
Ja, vad härligt.
Där man bara gör äventyr och utgår från ett enda ställe och inte hattar runt. Och så ska jag ner och besöka honom och så frågar, vad ska jag ta med? Och så han, vi har allt utom sillen från Lisa Enqvist till slut. Så då fick jag åka hit och bulla upp ett stort lager sill och sen så åka ner till honom.
Denna lilla feta fisk och allt man kan göra av den.
Ja, fantastiskt. Ska vi ta en liten skål nu när vi blir pigga igen?
Det tycker jag. Och den är väl inte... Ishavssill är väl en av de få fiskarna som varken är grön eller röd eller blålistad. Liksom. Det är väl, eller...
Ja, den
får man äta hur mycket
om
man vill.
Jag kommer tänka på det. Vi pratar ju mycket om sill och vi kommer tillbaka till vissa ämnen som vi brinner mycket för. Tyskland har ju varit med några gånger.
Wienerschnitzlar,
Skagen och liknande.
Och
vi pratar om det här med Östersjösillen, att man inte fick äta den. Samtidigt som vi hyllade Kristiansösillen som vi åt på Rovkök. Men där nere i södra Östersjön så är det lägre gift allt här.
Ja, för att det kommer in en hel del.
Christian, jag vill bara att vi klargör det här, att vi inte sysslar med dubbelmoral.
Det var väl det som spräckte den där borgerliga regeringen en gång.
Kristiansösillen?
Ja, Centerpartiet var emot att man skulle bygga bron, för de var rädda att det inte skulle bli nog med genomströmning av friskt saltvatten.
Och det har ju visat sig vara fantastiskt för fiskelivet där, i och med att de här pelarfundamenten har bildat
just
en rev.
Så det verkar ha varit en obefogad. Men man, de som tyckte kanske att det var lite överdrivet det hela från Centerns sida, de tänkte inte att det var sillen de tänkte på, även om det då visade sig inte vara någon fara.
Just det.
Tror jag. Nu kanske mina miljövänner hör av sig och säger att jag har fel. Men, men gör det, vi får se. Men jag har också hört de här historierna.
Det är en miljöpartist, men vad ska han göra nu?
Han har ju startat ett nytt parti.
Ja.
Får se hur det går.
Jag blir Carl Sliter där, det blir spännande. Ja, precis. Det är alltid roligt när det händer saker.
Ja, men det är roligt. Jag tycker om, jag skulle gärna säga att det blev lite nya partier och några som åkte ut och några som åkte in. Och jag tycker om regimskiften och svaga regeringar och sånt där. Att det, det värsta som finns
en sån här
om det
bananrepublik i Sydamerika där du har en ny regeringschef varje år som kommer från juntan och militär.
Ja, det kanske inte är riktigt. Jag gillar ju inte liksom jag tycker ju om att det är en rättsstat, att det är ordning och inte korruption.
Posten ska fungera och sånt.
Ja, precis. Men ja, däremot kanske jag tycker att alla de här infallen som politikerna har att ta våra pengar och göra roliga projekt med, det tycker jag de kunde spamla lite egna pengar och göra projekten med. De kunde börja samla reservarpennor som en god vän Magnus eller något sånt istället för att liksom ta våra pengar och göra sin hobby med.
Reservarpennan, vad hände med den?
Ja, min god vän Magnus, han samlar dem och skriver allting med dem. Han är professor och han skriver egentligen allt med reservarpenna. Med så här vackert lila eller grönt bläck. Men det är inte många som gör det än.
Vi satt ju och pratade här mellan poddavsnitten om japanska ursäkter. Det finns en fantastisk video på YouTube, kommer inte ihåg vad den heter, som visar alla sätt man kan be om ursäkt på i Japan. Mm. Hur man bugar djupare och djupare och till slut ligger man platt raklång på marken. Om man till exempel har dragit igång en kärnkraftskatastrof i Fukushima och liknande och behöver be om ursäkt. Men du hade ju en historia med reservarpennor.
Jag kommer tänka mig det. När du berättar det, för att jag tycker vi har inte så bra sätt att be om ursäkt i Sverige, verkligen visa total förkrosselse. Och jag hade haft nytta av det där en gång.
Att ligga platt på magen
jag
på marken.
Jag läste en tysk kurs på universitetet i Freiburg innan jag skulle börja plugga där på riktigt för att klara inträdesprovet. Och vi har massa utlänningar då som gjorde det. Jag bodde på vandrarhemmet under tiden och det gjorde även en kines. Trevlig, vi pratade en hel del från Taiwan. Men han var ju då oerhört, oerhört flitig och ordentlig. Han var egentligen, han hade doktorerat på psykosomatisk medicin tror jag han sa.
Och han hade reservatpenna.
Han skrev då, varje dag skrev han då sina anteckningar. Han skrev enormt mycket anteckningar varje lektion. Och sen hemma hela kvällarna satt han uppe till sent och skrev rent det där med fantastiskt stor kalligrafi med sin reservarpenna så att det skulle vara perfekt vackert i en fint inbunden bok. Och det där pågick då 3 av de här 4 veckorna kursen pågick. Och sen en dag så har vi paus. Jag går och köper en halv liter kaffe på någon kaffeställe. Går in med den i rummet medan de andra är ute. Och råkar snubbla till. Kaffekoppen flyger upp i luften, en sån här plastmugg, och landar upp och ner i hans ryggsäck över den här boken. Så hela hans bok blir helt indränkt i kaffe. Och jag kunde ju bara låtsas som ingenting, för det var ingen som såg det.
Men du är en sann katolik.
Ja, jag kände, jag var ändå tvungen att be om ursäkt. Sen när han kommer in han kunde inte så bra tyska ännu, fast han pluggade så hårt. Och jag kunde inte så här perfekt engelska, men jag försökte ändå på engelska säga, oh yes, I dropped my coffee on your bag. I'm very sorry. Sorry. Och det var liksom inte nog, för han trodde inte att jag hade gjort det av misstag ens. Det var nog illa ändå. Han hade hatat mig ändå resten av livet. Men han förstod inte ens att jag bad om ursäkt. För jag var inte nog tydlig liksom, enligt asiatiskt mönster. Utan han trodde nog att jag bara tyckte det var en rolig sak att hälla mitt
kaffe. Och hälla i en halv liter kaffe.
Och stackaren fick ju då sitta och skriva om. Sen såg jag honom. Han pratade aldrig med mig igen. Han bröt inte min blick ens. Han bara vände undan blicken. Han blev så otroligt sårad och arg. Och varje gång sen satt han ju uppe hela nätterna på vandrarhemmet när jag såg honom och skrev om allting igen från början till slut med sin kalligrafipenna.
Och där hade en japansk ursäkt där det låg
platt
på marken.
Ja, hade jag fått lägga mig platt på marken. Han hade inte blivit lycklig, men han hade åtminstone förstått att jag tyckte det var lika, att jag förstod vidden av hans smärta och hans arbete och hur jag skämdes över det hela liksom. Det hade åtminstone, jag hade gärna legat platt på marken ganska länge framför honom kan jag säga.
Idag här så tänkte jag att vi kommer ju ha någon form av huvudtema. Och det handlar ju om det här med att alla människor ska ha olika kost idag i Sverige.
Ja.
Men vi kommer in på det lite senare tror jag. Ja, men Vad tror du om det?
Jag tycker det är intressant. Vi har ju fått några frågor kring det och jag har lyssnat på lite program kring det och sånt där också och läst lite texter.
Men så här, jag har haft ett dåligt samvete länge. Mm. Och vi har haft en fråga med i så många poddavsnitt som vi aldrig har hunnit till.
Oj.
Så att jag tänkte bläddra lite grann i pappren och äntligen få besvara den här. Och vi ligger helt fel i tid, vi ligger helt fel i vad vi pratar om egentligen. Ja. Men nu får vi bockat av den här så vi kan sova bättre på nätterna.
Det låter alldeles strålande här.
Och som sagt, det här är från Therese och Daniel som undrar, hur kan man laga mat som trångbodd stadsbo utan visthusbod?
Mm.
Hej, tack och för en intressant och rolig podd. Jag och min sambo bor i en liten tvåa i Stockholm. Ja, men det har vi lite tema. Vi sitter ju på Östermalmstorg. Ja, vi sitter i Stockholm.
Här finns det många små lägenheter.
Ja. Vi vill gärna börja lagra mat, exempelvis hushållsost, skinka med mera som ni pratar om i podden. Hur går vi tillväga med de förutsättningar vi har? Jag tror vi pratar om, min mor köpte ju alltid hushållsostar. Jag och min bror åt ju kopiösa mängder och så lagrar hon dem i ett år.
Jag har goda vänner som gör dem till och med lagrar upp till 2 år. Det blir ju helt fantastiskt. Den här plastförpackningen då är ju helt intakt. Och när man skär upp den så rinner det ut 2 deciliter vassla. Och sen är det liksom som ett salt, krispigt lager runt osten. Och man tänker, där tror man inte ens man kan äta. Sen skär man den och det är gudomligt. Det är så bra så att man förstår inte att någonting kan bli så gott.
Men om man inte har då en matkälla dylikt, hur kan man då lagra i ett källarförråd? Vad ska man göra?
Det är inte så lätt. Alltså har man en stor kyl, vi har väldigt liten lagring. Vi har inte heller någon jordkällare ännu om vi ska skaffa det. Men vi kör i alla fall 3-4 nu ostar som får ligga längst ner i grönsak där man egentligen ska ha grönsaker i grönsakslådan på kylen. Och så får grönsakerna istället ligga fram och vi ser till att göra av med dem snabbt.
Men handlar det om att skaffa ett extra kylskåp och använda som sval? Kanske?
Det är väl en rätt god idé och det borde ju vara möjligt att faktiskt sätta in. Om det finns el i källan skulle man ju tänka sig att man har ett kylskåp i sitt källarförråd. En källare är ju ganska kall. Jag tror ett källarförråd skulle nog nästan, alltså om det är en källare i ett lägenhet och man har en källarförråd, då tror jag det kan funka. För ofta gjordes de för att man skulle kunna ha potatis och sånt i dem. Men har man ett vindsförråd, då kan de ju istället bli 35 grader på sommaren. Och då är det ju fullständigt hopplöst. Då kan man ju inte göra det.
Det är väldigt bra om man ska göra Madeira. Den ska ju ligga och misshandlas.
Ja, just det.
Varma vinds.
Och brännvin, hemkryddat brännvin, men också bra av mycket temperatur. Det blir som linjerullat då, helt enkelt. Ja. Men annars skulle jag säga, kanske finns någon kamrat som har en sommarstuga. Ja. Som kanske har en gammal jordkällare där som står helt tom sen åratal, lite halvt ihopfallen. Den kanske man kan få låna. Man åker dit en gång med ostan och så 2 år senare eller 1 år senare åker man dit och hämtar dem
och
igen.
Och så lämnar man en ost som betalning för tjänsten.
En väldigt dyr variant är att man hyr ett fack på Grappes
vinkällare.
Karl-Jörns vinkällare.
Och inte och stoppar in sina vinrariteter i svensk hushållsost.
Då blir hushållsosten i sig kanske lika god som en Stilton nästan, men i alla fall betydligt dyrare.
Men om man går samman i hyresgästföreningen eller bostadsrättsföreningen och inrättar någon form av ostlagring i källaren?
När frysarna kom då i mitten av 1900-talet, då hade ju inte folk råd med egen frys. Utan då hade man en frysbox ofta i källaren på ett hyreshus. Och som alla delade så hade man ett litet fack var. Och där hade man sina frysta bär och svampar och sånt man hade plockat på hösten. För det var mycket det man hade frysen till allra först. Sen kanske när glassarna, man kunde börja köpa glass kunde man kanske ha det också, men det handlade framförallt om att man kunde plocka saker i skogen och förvara i sitt frysfack och därmed få mer mat eftersom mat var dyrt och man hade brist på det mesta under krigsåren och sådär. Så började det, så man skulle kunna tänka sig en liknande, att inrymma en liten jordkällare gemensamt i en bostadsrättsförening. Vore ju ganska lätt att få till en sån sak.
Det var ju civiliserat.
Ja, kasta ut barnvagnarna ur barnvagnsrummet och börja ha hushållsostar.
Barnens skidor och
ja, precis, annat trams.
Så finns det julpynt och julpynt får man inte slänga ut.
Nej, julpynt, men det kan stå på vinden.
Ja, där det är varmt.
Utom då de tyska gratinerade, eller jag vill säga, men dekorerade pepparkakorna, för då kan det börja komma diverse djur i dem.
Ja, det vill man inte. Vi har en annan fråga här som vi har varit på väg att besvara länge. Hejsan, tack för en trevlig podd. Jag har en fundering. Skulle ni kunna räta ut skålandets historia? Jag hör många myter om skålande, som att ordet kommer från engelskans skall eftersom vikingar drack mjöderdödskallar. Eller att det var i kung... Det här får du uttala för mig.
Nej, Artursmyten tror jag det ska stå. Det är inte grekiska, det är inte Artumytean, utan Artursmyten helt enkelt.
Ja, men då blir det enklare. Artursmyten som Vortigern och Rowena inte talade samma språk och kommunicerade med att höja sina glas till varandra. Jag vet att på Bellmans tid så sa man guttår. Är det guttår som blev till skål eller finns det någon annan förklaring? Tack på förhand och hoppas ni har något gott i glasen. Det är John A. Jonsson som ställer den här frågan.
Jo, skål, det finns väldigt många sådana här fantasifulla förklaringar. Och det finns ju lite sådana traditioner. Att man har druckit vin, man har låtit tagit sina förfäders huvudskålar och beslaget med silver förekom i vissa delar.
Jag tänker på Fantomen, läste du det som barn?
Ah.
Han svor ju att bekämpa brottsligheten med sin faders skalle där uppspolad i Bengalien.
Precis, det fanns alltså, det har funnits sådana kulturer där man faktiskt har använt huvudarna från sina förfäder, klätt dem i silver och haft dem som dryckesbägare. Jag nämnde det för min far en gång när vi talade om han skulle kremeras eller inte. Jag tyckte, men om du kremerar då kan aldrig dina barnbarns barnbarn använda din huvudskål som dryckesbägare. Efter det sa han att han definitivt skulle kremera sig, så jag misslyckades i den diskussionen.
Så att om man har som ambition att använda sina föräldrars skallar som dryckesbägare så ska man inte ta upp frågan med dem?
Nej, det tror jag är bra. Det är ett väldigt bra råd till ungdomen. Men i alla fall, det är tyvärr alla de här fantasifulla historierna. Ordet skål är mycket enklare än så. Skål betyder ju helt enkelt en skål. Samma skål som du gör sockerkaksmet i eller liknande.
En bunke.
Ja, en bunke. Och det är samma ordstam som skal, hölje. Och skål kan därför betyda även, det finns dialekter där man kallar vissa små sjöar för skål. Och i olika fördjupningar inom facktermer och sånt kan också kallas skålar av olika slag. Och dryckesbägarna kallades helt enkelt dryckesskålar. Alltså det var skålar med vin eller öl i. Särskilt de här större man hade som man då hade samma som gick laget runt och som man drack en mun var av.
Stämmer det att ordet lagom kommer från lag om att alla skulle få sig?
Det brukade säga så, men sen på senare år finns det en del forskare som menar att det inte stämmer, men där vågar jag inte uttala mig om de har rätt eller om det faktiskt kommer därav. Jag tycker det är en vacker historia om det skulle stämma. Det låter ju ganska troligt, men jag har hört dem som hävdar att det är en myt. Men i alla fall, så redan alltså att man höjde skålar för varandra och man min skål, din skål, alla vackra flickors skål, det sa man redan på 1600-talet. Och man var skålbröder och liknande, men då handlar det hela tiden om den här dryckesskålen. Och sen kommer då, utifrån det kommer verbet att lyfta skålen, att dricka ur skålen, att höja skålen för den andra. Det börjar man då kalla för att skåla. Och det säger ju, det även Bellman, han säger guttår när han ska skåla, men han talar om att folk skålar med varandra när de dricker varandra till. Så det är faktiskt ett ganska gammalt ord. Men interjektionen skål, alltså att man höjer sitt glas och säger skål, det är ganska modernt. Eller rätt sagt, det finns källor på att det förekom redan på 1600-talet, men det är först på 1800-talet som det blir den vanliga formen. Ja. För när du läser Bellman, även om de säger att de skålar, så nästan alla säger guttår när de skålar. Även om den där andra, det fanns en synonym som var skål, så blir den först stor i modern tid. Ja. Men det roliga är då, vad betyder guttår? Jag har aldrig slagit upp det tidigare, för jag trodde alltid att det betydde Guds tår. Alltså tår kan ju betyda tand för tår, det kan ju betyda en sup. Så jag tänkte att man drack en hyllningsskål till Gud. Men det stämmer inte alls. Guttår betyder helt enkelt gott år.
Jaha, man drack det är lite för att man skulle få,
ja, man drack för att man skulle få ett gott år. Ja. Och det var bara det guttår betydde. Och sen, så om någon anledning så blev den här mindre vanliga ordet skål i beteckningen som interjektioner, att man ropade skål i stället för guttår, tog helt över sen då på 1800-talet.
Men de här svenska reglerna med att skåla, att man ser till bordstam till vänster, man ser till höger, men man tittar runt om på bordet. Det där är ju någonting som utländska gäster och besökare blir varnade för, de komplicerade reglerna.
Ja, i Sverige är det ganska strikt jämfört med många andra europeiska länder. I tyska kårvärlden är det viktigt att man faktiskt skålar, tittar varandra i ögonen och även sen höjer efteråt och tittar efteråt. Medan utanför kårvärlden tittar de bara när de skålar, men de tittar inte efter att de har druckit. Så det är egentligen en äldre tradition som har funnits i fler länder. Men i Sverige har vi av någon anledning hållit hårdare på det där än i andra länder. Som jag varit inne på tidigare också, den här bizarra att i Sverige har det traditionellt ansetts ända tills för 10 år sedan åtminstone, så skulle man aldrig slå ihop glasen om man drack fint vin och var i en fin middag eller på en fin restaurang. Utan det ansågs fint att bara höja och markera.
Medans... Eller att man bara skålar i rött vin om man ska skåla.
Ja, men det skulle jag säga har aldrig varit en riktig etikettsregel. Det är en lite konstig, det är mer en sån där missuppfattning. Folk som är lite nervösa har fått för sig att man inte får skåla i vilka drycker som helst. För det traditionella skålandet har ju alltid skett i öl. Det är ju minneskålar och sånt, dryckesgillerna och sån här. Det är alltid öl man skålade i historiskt. Det var normaldrycken även om man kunde skåla i vin också. Ja. I Sverige vill man bara höja, medan i de många andra länder anses det slött att bara höja. Det är snarare något man gör på pubben, medan det anses fint att klinga glasen mot varandra. Och eftersom man gör det i Amerika, man gör det på kontinenten, håller det ju på att ta över. Ungdomar idag slår ju alltid ihop glasen när de skålar.
Sure. Men det här med att man tittar i ögonen, så har jag hört säkert en skröna att det handlar om att när man sitter där vikingatiden med sina fiender, man vet inte vem som man kan lita på, så vill man inte titta ner utan man vill hela tiden ögonkontakt ingen stoppar en dolk eller ett svärd i magen på en.
Man brukar också ta upp renässansen i Italien och så, att man helt enkelt förgiftade varandra, så man ville se att de inte öppnade en vapenring och drog ner något pulver i, eftersom man ofta då drack ur samma dryckesbägare som gick runt, så blir väldigt lätt att förgifta folk på det viset. Jag tror sånt där kan ha vissa sanningar, men man ska nog inte tro att det liksom är bara det beror på. För att det finns, vi har ända tillbaks alltså till för kristen tid i Sverige har skålceremonier varit väldigt viktiga. Och det kanske därför det är extra viktigt i Sverige. Man har skålat i hela Europa, men man skålar även i Asien. Jag menar, de koreanska skålreglerna är ju väldigt komplicerade med att man inte får... Det är ju tvärtom, om man inte tillhör samma rang. Så om man är väldigt gammaldags där, så håller man fortfarande på det att man inte får se varandra i ögonen, utan man måste vända sig om när man dricker.
Man faller hela upp till sig själv laddning. Utan alltid
precis.
Får
upphälta. Det finns väldigt mycket kring det där med skålar. Och vi har ju tidigare varit inne med det här med stackars Lasse Lusedal som blev nedstucken för att han vägrade besvara en skål.
Ja, det var en tråkig handling.
Ja. Jag tycker om någon vägrar beskala en skål ska ni ha rätt att bli arga, men ni har inte rätt att döda personen bara för det.
Dråp är lite väl...
Jag tycker det är väl drastiskt. Ja. Ändå är jag konservativ när det gäller etikett.
Men de har gått över en gräns.
Ja, men jag tycker det är en värre etikettsbrott faktiskt. Ja. Om du har en bra, fin middag, liksom släktmiddag eller sådär, det är hemskt att vägra en bjuden skål. Ja. Men att sticka ner din kusin eller så, för det förstör mer stämningen ändå.
Nej, det är svårt att få stämning den kvällen.
Ja, det blir helt misslyckad.
Ja. Jag tänkte på det här med Putin, kommer jag att tänka på. Ja. Om man ser på YouTube och söker på varför Putin går så roligt. Ja. Han har ena handen helt rak och så svänger han på den andra.
Oj.
Och några av hans högsta undersåtar går likadant. Mm. Och med det visar man att man varit med i GRU och är redo att skjuta. Att man har handen nära pistolen och benet.
Vad intressant.
Så att Putin svänger bara ena handen och det där är en maktuppvisning.
Så även om man inte har en pistol så vill han ändå...
Så visa var han kommer ifrån och vart han är skolad och att han är en farlig man.
Ja, vad intressant. Det är jätteintressant. Kårstudenter håller ofta, inte jämt när de är aktiva, när de är lite nya i kåren och är lite extra fjantiga sådär, så håller de ofta vänsterhanden på ryggen när de skålar. För att när man fäktar sin mensurfäktning, då håller man vänsterhanden på ryggen och still det måste man göra under själva fäktpartiet, och då blir det liksom en sån där sak att man
de
även...
De står redo på pisten där.
Ja, för öldueller är egentligen bara en man när det blev för mycket fäktning och folk blev för sönderhuggna, så började man säga att man löste alla mindre konflikter med öldueller istället, och då fick man istället svepa öl mot varandra. Men då är det naturligt att man även håller handen på ryggen precis som om man fäktades.
Du är lerande, tror jag vi har pratat om i tidigare podd. Det är ju fascinerande. Det fanns ju ett referensex som var flera hundra sidor tjockt. Jag tror en italienare som skrev om anledningar till att utmana någon på duell. Och det fanns en plats utanför Frankrike där det var kö på månaderna med uttråkade adelsmän som hade utmanat varandra på duell och stod i kö för att ha ihjäl varandra. Så att
När man kan dricka Fernet Branca och njuta av livet istället.
Exakt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jo, innan vi går in på något egentligen tema här idag så har vi en... det är Robert Bengtsson som har tagit av sig igen här och berättar för oss med löksoppan, minns du den?
Ja, absolut.
Ja, och att man kan höja pH-värdet på löken, vilket gör att man reducerar tiden som man behöver tillaga.
Just det.
Ett högt pH-värde gör att sockerarten av aminosyrorna i löken snabbare omvandlas till nya smakfulla molekyler. Och det här är en Maillard-reaktion. Maillard pratar vi ofta om. Och det är samma som man bryner kött i en kolasås.
Jag nämnde ju att Julia Child skrev i sitt recept. Dels skulle det ju sjuda väldigt, väldigt länge för att bli karamelliserat. Men hon sa ju också att man skulle ha en nypa socker i för att det förbättrar det karamelliseringsprocessen.
Och här är bakpulver.
Men det här är antagligen då ännu effektivare. Ja. Jag testade det faktiskt igår efter att jag läste den här.
En kvarts tesked.
Det verkar fungera. Sen får man ju säga att en del människor som har ganska känslig smak kan tycka väldigt illa om bakpulver. Det finns de som inte kan äta sockerkakan för de tycker bakpulver slår igenom.
Jag tänker att Lisa förare är en sån.
Hon är en sån som avskyr bakpulver. Du visste vem jag menade. Ja. Och jag skulle inte våga koka löksoppa till Lisa med bakpulver i. Men jag tycker det är en god idé. Alltså jag tror aldrig liksom genvägar blir fullt lika bra. Har man tid och låter det sjuda en timme så är det bättre. Ja. Men är det en vanlig vardagskväll så tror jag man vinner mycket på det här tricket istället för att bara köra kort tid och ha en hård gul lök som inte är karamelliserad i soppan. Ja. Så är det här väl värt att testa.
Det jag nästan tycker är ännu intressantare det Robin skriver här, att tvärtom så kan man då tillföra någonting med hög syra som långt som basis för att behålla grönsaker krispigare.
Just det.
Och det här är ljummen potatissallad, så kan man i vinäger för att hålla potatisen att den inte ska bli så mjuk.
Det är jätteintressant. Man har ju alltid citronskivor i när man kokar vit sparris.
Ja.
Och det har jag aldrig förstått att ha en kemisk förklaring. Jag bara gör som liksom traditionen påbjuder och tänker att det ger lite citronsmak, men det är naturligtvis inte det. Det måste just ha att göra med det här att man vill få sparrisen med att den ska vara krispig och inte liksom knopparna ska bli för mjuka.
Ja. Det finns inget sorgligare än överkokt vit sparris. Mm.
Och jag sitter och tjuvtittar här på ditt papper och ser att han även säger att det är så man kan göra med ärtsoppa. Att de gula ärtorna då med bakpulver också...
Ja, men blötlägga ärtor står det här. Ja.
För att det är ju jättesvårt att få en god ärtsoppa själv. Det var vi inne på förra gången, ärtsoppa, att man kan göra det själv. Men den blir ju sällan så där krämig och mjuk som den blir när man köper den på burk. Och i försvaret har de ju alltid haft någon form av lut, någon maskindiskmedel liknande som ärtorna har legat i. Och det är det som är ett upphov till den här myten att de hällde i ett pulver i ärtsoppan för att man skulle bli av med potensen och det inte skulle bli så stökigt med liksom att det massa då undertryckt sexualitet
utan bland beväringarna, att de inte juckade mot trädstammar.
Ja, precis, såna saker och gick och tänkte på kvinnor hela tiden utan det är en ganska spridd myt att hällde sig ett pulver i ärtsoppan som gjorde att de skulle sluta, men det de hällde i var alltså bakpulver eller lutpulver eller något för att få det, därför det blev så god ärtsoppa. Och det är verkligen värt att testa. För där, jag tycker, lök kan man ändå, det kan man ju orka karamellisera en timme, men ärtor tar, det är nästan omöjligt att få dem sådär mjuka och fina, ja, om man inte har någonting som bryter ner skalen.
Och då så tänkte jag att vi skulle gå över, vad skönt att sitta ner så här med lite färnet, jag sitter med en GT här,
ja, men verkligen.
Lunchrusningen är över, ah, det börjar sakta skymma i Stockholm.
Ja, ah, det är ännu ingen vår i sikte, men det är i alla fall karneval.
Det är plusgrader och det är ljusare på morgonen, det är ljusare på kvällen, det finns ju hopp om livet.
Det finns hopp, det går mot härliga tider.
Ja, vi sliter i oxveckorna fortfarande, men det känns som att det är lite mindre uppförsbacke.
Mm. Och nu, det är nu man ska äta semla. Allt det här talade vi om redan förra året. Ja. Vi har ju ett karnevalsavsnitt ni kan leta upp från precis den här tiden förra året. Men jag tycker ändå vi måste nämna semlan.
Ja.
Och jag tycker om att du äter ju semlan på korrekt sätt, eller hur?
Jag äter två stycken på, det blir den 5 mars i år.
Mm.
Som är,
och du äter dem som hetvägg?
Ja, hetvägg. Jag måste ha mjölk i. Och där är tricket, jag äter ganska snabbt. Så att i med den här varma mjölken, i riktigt lyx kan man ta en liten udd kanel på också. Mm. Och sen tar man locket, doppar snabbt den heta mjölken, äter upp den och sen börjar semlan expandera. Mm. Mjölken försvinner, den sugs upp, absorberas in i semmelkroppen. Och över så är det fortfarande ganska fast och sen nere så får man det här mjuka varma mjölken. Det smakar speciellt när man har hettat upp mjölk.
Ja,
och tillsammans med semla så skapar det en perfekt harmoni. Men du äter inte med het vägg med varm mjölk?
Nej, jag förordar att man ska göra det. Jag tycker det är helt korrekt. Jag tycker det är underbart med folk som gör det. Men det är faktiskt en av de få traditionella saker som jag inte... det växer lite i munnen på mig faktiskt när man löser upp semlan i mjölk.
Va? Det är du äta någonting på annars? Annars är det en ganska torr bulle med...
Ja, den är ju ganska torr annars. Det är väldigt sant om man inte bakar den själv.
Men du föredrar den här lite torrare bullen?
Nej, egentligen föredrar jag när man bakar den själv så den är alldeles färsk. Så man får en lite mjuk bulle men utan mjölk då. Och med mycket grädde och mandelmassa.
Jag tänkte att... det är dags att gå på kvällens, eftermiddagens huvudfråga.
Ja.
Gäster med olika kostkrav.
Ja.
Och där har vi fått en fråga med... jag önskar att ni skulle vilja lämna ett bidrag till samtidens stora diskussion. Kostdieter. Apropå att det blir så vanligt att komma med önskemål om man vill ha en viss mat när man är bortbjuden. Inte för att man är allergisk mot vissa råvaror eller riskerar att bli sjuk. Eller för att man är gravid. Utan man väljer bort viss mat, kött, fisk, ägg, mjölk. Eller håller en särskild diet av religiösa skäl. Eller gluten- och laktosintolerant. Och hur ska man som värdinna värd förhålla sig till de här kostrestriktionerna?
Det här är ju kanske den stora frågan i mat- och etikett Sverige idag.
Det är ett problem för restauratörer, konferensanläggningar.
Ja.
Innan så var det ju 98% vill ha en viss mat, 2% vegetarianskt. Nu så är det ju, jag tror det är 20% som ska ha...
Ja, Rickard Hellström, doktorn i måltidshistoria och stor mathistoriker, han tar ju ofta upp det här på sina föredrag när han talar i radio och tv. Så här, om han kan ta några exempel på någon konferens för 20 år sedan och det var en som skulle ha specialkost av 300 eller så, eller om det är någon byggfirma så är det också kanske en, och sen tar man någon form av lite mer humanistisk sammanträde på Södermalm i Stockholm år 2018 och plötsligt så är det kanske då 45 specialkost på, när det är en större middag, och det är naturligtvis väldigt jobbigt för restauratörerna, men där tycker jag ändå att där kan man få till det. Det handlar bara om en kostnad. Man får, betalar man mer så kan de också göra att det är inte så omöjligt. Det är ju mer problematiskt blir det just i hemmen, för att där är det ju att en vanlig privatperson ska kunna laga alla de här specialrätterna och få nästan gå in och bli någon form av restaurangkock som ska komma ut med fem varianter.
Om man inte är van att laga vegetariskt eller glutenfritt, man vet inte hur de här produkterna reagerar, vilka koktider och så vidare. Det är otroligt komplicerat.
Man kan ju inte lyckas med sina liksom, att nu lagar jag min berömda ålkroppkaka eller något som alla älskar och alla blir glada.
Min tryffelrisotto som jag vet går hem vid varenda dejt.
Så det är förändrat, men jag skulle ändå säga att det är två. Jag lyssnade på Studio DN heter det. Där var också Rickard Hellström och det var ett par andra med. Och de diskuterade just det här. Där var de ganska sådär strikta. Sådär. Nej, utom när det är riktigt allvarliga saker så får man inte ha det här. Det är oförskämt om man beter sig illa om man äter det som står på bordet. Men det bizarra var att alla hade ju olika åsikter om vad som var viktigt. Det var ändå dam som tyckte, men vegetarianism, det är viktigt. Om man tycker att man inte ska få äta djur, då det måste alla följa. Men däremot LCHF dissade de totalt. Så att någon har problem med övervikt och sin hälsa och behöver äta en kost för att gå ner i vikt. Det ansågs inte okej. Men att man gillar, inte tycker man ska döda djur var okej. Och sen kom hon väl på sig lite grann med religiöst. Ja, kanske då. Men hon verkade tycka att vegetarianism var viktigare än kosher och halal. Och jag skulle säga att jag tycker liksom en riktig religion är mycket viktigare än att man har en ideologi som säger att man inte får döda djur. Men alla har olika synpunkter. Alla säger att det här är jobbigt och det är ett problem. Och det vore bra om man inte behövde ha så många undantag. Men när det kommer till kritan så är det väldigt svårt att avgöra vad är en verklig anledning. Ja, om någon faller ihop död av... Om någon dör, det tycker alla är okej. Okay. Är man så mandelallergisk att man kvävs och dör. Där är alla eniga. Men sen är det väldigt olika åsikter. Bör en vegetarian äta kött när den är bortbjuden? Bör en som går på diet, även om den är borta på middagar hela tiden, äta sånt som den inte mår bra av? Bör man äta laktos om man bara får magont? Ska man uthärda magsmärtorna när man kommer hem?
Men där tycker jag att den stora frågan är egentligen inte vilka åkommor eller vilka psykosomatiska utslag man får eller moraliska och så vidare, utan det handlar ju någonstans att man blir bjuden och att man är och vad gör man för väsen av sig och hur hanterar man det? För vissa kan ju sitta ingående och berätta om sina färg och form och konsistens på sina diarréer de får, vilket jag tycker är helt vidrigt. Man kan ju putta bort och lägga vid sidan av tallriken. Man kan, om man vet att man har så knepig kost, kanske man inte kommer vrålhungrig hem till någon.
Problemet är att det är inte bara en lösning att komma mätt och inte äta. För ingenting gör en värd eller värdena så ledsen som att ingen äter. Nej. Alltså personligen, det är jobbigt om någon kommer med ingående beskrivningar vad de äter och inte äter i förväg. Men det är ännu mer tråkigt om man lagar mat till två gäster och ingen av dem rör maten. Nej. Utan sitter och petar bort lite i en servett när man vänder ryggen till. Och jag vet själv hur jobbigt det är att försöka smussla bort mat man inte vill äta. Och försöka få det...
Få stora fickor inklädda i plast. Så att man tar fryspåsar och stoppar ner i plast i fickorna.
Nej, men på något vis är det två saker som krockar. Och historiskt skulle man säga att då hade man principen etiketten. Man äter allt. Man var tvungen att äta det
man
som serverades. Och på ett sätt gillar jag det. Men samtidigt innebär det att massa människor gick hem och hade ont i magen och var sjuka. Och blev mer överviktig och dog för tidigt. Och det fanns massa grunder. Så det är inte alltid självklart. Men det är klart att det man kan säga att det kräver en enorm ödmjukhet för gästerna. Man ska naturligtvis försöka framföra det här väldigt försiktigt. Om man är vegetarian men inte tycker det egentligen är så katastrofalt att äta lite kött, så kan man kanske ta potatisar och lite sås och grönsaker och en liten bit kött som ändå får ligga på tallriken när man äter en snutt av. Alltså det skulle ju underlätta väldigt. Men sen finns det ju de som är väldigt ideologiska. Jag tycker om man har en religiös matregel som man håller på 100% genom livet, så då kan man ju inte bryta mot den. Men om man faktiskt äter lite bacon någon gång om året, ja, då kan man inte riktigt säga att man inte gör när man är bortbjuden. Så det finns självklart så men samtidigt får man ju se att det är inte bara, för det är så mycket framförs idag, även den här studio DN som jag lyssnade på, är att det handlar om att visa sin personlighet. Man vill liksom...
Ja, men handlar det inte om den här individualismen? Det är ju den franske sociologiprofessorn Claude Fischler här som hävdar att man kan se då i den protestantiska religionen så har man mycket mer av den här individualismen som man ska ta hänsyn till, medans man i det katolska delar måltiden och det finns en större helhet kring det och man inte opponerar sig och ska vara så märkvärdig och speciell.
Alltså det finns en del i det. Det finns jättemånga som faktiskt håller på med matnojor som kanske inte är nödvändiga. Men det finns tyvärr också många som mår dåligt och faktiskt inte mår så bra. Jag menar, på 1700-talet då ansåg man att alla hade olika dieter för sin hälsa, i alla fall inom borgerligheten. Och man ställde upp 6-7 olika rätter på matbordet för att var och en skulle äta det som passade den asiatiska köket.
Är inte det en fantastisk lösning att laga flera rätter, ställa in dem och sen får folk ta själva av det de vill äta?
Det är ju en bra lösning, men det kan bli lite tråkigt eftersom man då inte får till den här riktiga 1800-talsrätten med såsen och köttet.
Wellington.
Nej, du kan inte göra den typen av roliga saker, utan då blir det lite kallt, enklare buffé av allting.
Ja, eller asiatiska, man kan boka lite morning glory om man kan.
Men du orkar inte laga 8 riktigt topprätter i hemmaköket. Det kan du ha på en restaurang, då kan man ha buffé. Jag menar, smörgåsbord funkar ju bra liksom på en restaurang, men i hemmet, eller i många föreningar i MI har det fått det bli lösningen där, att man har inte längre förrätt, varmrätt, efterrätt med en riktig sittning, utan man ställer upp en buffé och där får vegetarianerna och veganerna ta det som passar dem och LCHF:erna det som passar dem. Men samtidigt blir det ju tråkigare. Det är ju inte lika rolig matkonst, men hela asiatiska köket är ju det där att man är varm eller kall, man ska ha manlig eller kvinnlig mat. Det finns jättemycket sådana här yang och ying i maten. Så de skulle inte alls tycka att det vore naturligt att alla äter samma mat. Så jag tror man måste försöka bjuda till från bägge sidor. Och man ska naturligtvis... Jag menar, historiskt var det också att många får illa för att de åt saker de inte borde äta. Men kanske visste man inte lika
mycket. Hur mycket man rätt att
kräva som gett? Ja, alltså man får väl säga som så. Om man... Det är nog väldigt många som då heller inte umgås med den personen än kommer dit och äter sånt som den upplever att den får illa av. Så vill man fortsätta umgås med varandra så måste man nog ändå anpassa sig.
Hur mycket krav kan man ta hänsyn till?
Jag skulle ju kunna säga då, ja, men om jag har vänner som är vegetarianer eller till och med veganer.
Känner du veganer?
Ja, nära vänner som är veganer.
Nära vänner?
Och jag kan ju inte ge dem någonting med kött. För det, då kommer vi inte kunna äta middagar hos varandra. Nej. Men det är klart, man når kanske någon punkt om man inte är så road av att laga mat, är det kanske bättre att bjuda bara på ett cocktailparty. Där man slutar att bjuda på middagar. Man bjuder bara på lite tilltugg och lite drinkar. Och så får folk ta tilltuggen om de vill. Man kan ha massa snittar som folk inte behöver röra om de inte vill. Men vill man ha en middag där man sitter tillsammans, då måste man nog ändå tyvärr laga upp så att det fungerar för folk.
Jag tänker bara
men det vore ju mycket bättre om det inte fanns några vegetarianer. Det skulle jag tycka var ju väldigt mycket enklare. Men nu gör ju det.
För att i den här världen när vi umgås mer och mer i det digitala. Vi har faktiskt mindre och mindre tid till att umgås med vänner, med familj, generationer. Från att vi har levt afrikanska byn 140 personer och sen när man växte större än det så delades den. Och så har det varit sådana här kluster med 140 personer. Alla de här samlarfolken har varit runt 140 individer. Och nu har man levt otroligt nära. Man kan namnet, historien bakom varje person. Nu har vi över 1000 Facebook-vänner, vi har inte riktigt koll och vi är på arbetsplatser från ensamföretagare till flera tusen och så vidare. Måltiden är ibland det viktigaste vi har, det mest centrala, där vi sätter oss ner för ett demokratiskt samtal, där vi möts, där vi ser varandras ansiktsuttryck, lär oss förstå empati, sympati, emotioner och så vidare.
Så det är ju något fantastiskt med att dela en måltid. Och jag tror man ändå kan få till, men jag tror man får bjuda till från bägge håll. Gästen får tänka efter, är det här, hur viktigt är det för mig? Är det så viktigt att jag måste höra av mig? Hör av dig god tid i förtid. Säg att du behöver naturligtvis inte, liksom, jag behöver inte äta alla rätter. Nej. Det är inte så, jag som inte får äta socker för jag är diabetiker. Ja, men Det är naturligtvis fantastiskt att de ordnar en ostbricka till mig istället för efterrätter. Ja. Men jag får ju köpa om de inte orkar göra det. Har jag ätit en förrätt och en varmrätt jag är nöjd med, kan jag ju sitta still och bara dricka vin när de andra äter en trevlig efterrätt. Nej. Det måste ju inte vara så att jag... Och den som har glutenintolerans, den kanske får låta bli såsen då. Att man gör lite så. Den som, jag är en sån som tycker det är roligt att laga mat och orkar laga mat. Jag kommer ihåg en gång jag i min lilla kokvrå på Tegnérgatan. Det var 2 gaslågor bara. Och så av en slump. Ja, underbart. Men det var bara 2 lågor. Av en slump, jag hade börjat med Todd Montagnac. Jag höll stenhårt på det. För att man ska gå ner i början måste man verkligen hålla all kolhydrat borta. Och så hade jag 4 vänner där. Och en hade fått för sig och började liksom... Han kunde inte äta annat kött än vildkött plötsligt han fått för sig. Och så visade den andra killen som hans kompis var vegetarian. Och så hade vi träffat 2 trevliga flickor som den här andra killen bodde på samma vandrarhem med. Och de visade sig följa fullständig korser, mer eller mindre. Och jag lyckades ändå få ihop en 3-rätters på de här 2 lågorna och ugn. Som i princip var 4 helt olika. En med grönsaker.
Det ställer enorma krav.
Ja, det ställer enorma krav. Och det kan jag göra som gillar att laga mat och tycker en sån utmaning är kul. För en vanlig person får det nog snarare bli att man kanske får... Den som har de här reglerna kanske inte kan äta allt. Men man får ändå vara tydlig med vad den kan äta. Man gör vissa försök. Man kanske inte får det. Men det är som jag kan inte äta en potatisgratäng. Och skulle någon... Ja, potatisen höjer också blodsockret. Jaha. Skulle någon då istället göra en fantastisk broccoligratäng till mig eller en blomkålsgratäng skulle jag bli jätteglad. Men det är ju helt okej om de bara öppnar en burk svarta bönor ur sin burk, bara öppnar den och häller den i en tallrik och så kan jag äta den istället för potatis. Ja. Det behöver inte vara mer komplicerat än så.
Jag har en... kvinnlig bekant som kom på en dag att hon var vegetarian och kom hem till sin mamma och sa jag är vegetarian. Och hennes mamma öppnade en burk med bönor, hällde upp och hällde sirap ovanpå och sa det här är vad vegetarianer äter. Och så lagade hon en god kötträtt till resten av familjen. Och det där botade ganska snart. Det snabbt då. Men samtidigt så finns det ju då med den här klimatförändringen vi har så finns det ju de här klimat... valet att inte äta nötkött till exempel.
Fast där tycker jag, varför behöver de vara 100%? Om det är för klimatets skull så borde du inte göra någonting om man har doppat skeden i köttgrytan och sen råkar doppa den i grönsaksgrytan. Mm. Eller att man använder spad man har kokat köttet i som man annars får hälla ut och kokar bönorna i. Utan den typen borde de, när de är bortbjudna ändå kunna hålla. Och jag tycker den typen av politiska, det är jättebra att man har den av olika slag. Men den behöver man kanske inte tänka på när man är bortbjuden. Mm. Där kanske man ska vara gäst. Den typen av saker. Alltså ideologisk mat tycker jag man inte har rätt riktigt att hålla på. Bara studera ut när man är gäst. Men det är svårare om det är religion. Om man tror att man faktiskt kommer till helvetet om man äter en bit fläsk. Så då kan man ju inte kräva att...
Det är inte roligt att möta Hades för att man... Jag kom till McDonald's en sen natt. Har varit ute och festat. Och behövde någonting i mig. Och så satt det ett ganska stökigt gäng bredvid mig. Det var fullt liv där. Och så började en av killarna skrika där. McBacon! Det är gris. Ja, det är klart det är gris. Men det måste de ju skriva ut. De måste ju skriva med gris. Jag får inte äta fläsk. Jag har ätit bacon. Är det fläsk? Så att man kan ju möta det här var som helst.
Ja, och man måste ju kräva ändå av folk att de själva ska inse. Ja. Om det står bacon är det faktiskt. Då kan man ju inte räkna med att det är fake bacon. Utan då kan man nog ändå räkna med att det är riktigt bacon.
Ja, att det är gris.
Ja, för riktigt bacon görs av gris. Ja. Det går inte att göra någonting annat.
Men jag tror aldrig vi har pratat så här länge om en och samma fråga.
Nej, men det är för att den är intressant och den är svår. Och den liksom är från alla sidor. Och ska...
Det är gästens sida, det är världens sida, det är samspelet. Vi har religionsbiten, vi har hela klimatet, miljön.
Med döda djur eller inte. Och sjukdomen, hälsan. Liksom. Ja. Att gå upp i vikt eller att bli allergisk.
Det är jättemånga som äter på ett visst sätt på vardagen och ett annat på helgerna som tillåter de sig att äta en annan kost. Och sen så bjuder man hem dem en tisdag och då är det helt annorlunda.
Och
mot
där att... går ju gränsen. Man kan inte säga det, men idag är det måndag och jag har köttfri måndag så idag vill jag inte ha kött, men jag äter hemma kött imorgon. Ja. Man kan inte hålla på att kräva att jag äter vilt, men jag äter inte det eller jag äter gravmärkt, men inte... Tonåringar gör ju sånt mot sina föräldrar och sina släktingar.
Jag äter harmen, inte röding.
Ja. Men där, alltså där så kan man faktiskt inte bete sig när man är bortbjuden. Där får man vara lite vuxen och faktiskt lite grann ändå.
Föra skeden till munnen.
Och en enda sak kan vi vara 100% eniga om, som alla kan enas om etikettmässigt. Det finns en sak som man absolut inte kan låta bli att äta. Det finns ett skäl som aldrig har någon som helst relevans. Och det är att man tycker något är apäckligt. För då är det bara att äta.
Det är bara
har du ingen ideologi eller religion eller hälsoskäl. Det är bara att du tycker det är äckligt. Då kommer vi till gammal etikett och äter det som står på bordet. Så ät allt och se glad ut.
Då får man använda religionen för att få i sig det.
Ja, precis.
Och be till högre makten medan man för skeden till munnen. Efter den här vår rekordlängsta utläggning hittills,
ja,
så är vi tillbaka till festen, till karnevalen.
Ja, för nu är det ju karneval och det måste vi ju verkligen fira. Det gör man över stora delar av jorden och det måste ni göra här också. Det är en ganska... Våren är inte riktigt kommit, passa på nu. Fira karneval, drick mer än vanligt, frossa mer än vanligt, klä ut er, ställ till med maskeradfester, dansa, hurra,
svinga.
Ja, på bordet. Absolut, för det är det. Karneval, det är ju det roliga, att då gäller ju inga vanliga regler. Då ställs ju både etikett och, ja, inte all moral, men viss moralregler nästan ställs undan. Och alla etikettsregler ställs undan. Och man får göra helt andra saker, typ sånt som att man inte får dansa på bordet. Det får man under karnevalen.
Och man får driva med överheten och sina chefer och
ja, precis, precis. Vi kan driva med Henrik till exempel, vår överhet här. Men om man ska äta, vill man vara riktigt gammaldags svensk traditionell, då ska man äta blodpannkakor och rensoppa eller ål och kol. Åh, här kom det in ett glas champagne till mig och en whisky till dig. Skål.
Skål, ål och...
Glad karneval.
Glad karneval. Det här med ål och kol känns ju inte som att jag är sugen på att poppa upp på borden direkt.
Nej, alltså det är lite synd, för nu hade vi tänkt oss egentligen frossa i det här avsnittet. Men eftersom vi redan ätit så sjukt mycket i förra avsnittet så... Jag tror inte någon av oss klarar att få ner en matbit till. Men jag tänker dricka den här champagnen. Jag tänker gå ut och ta en cigarr. Möjligen skulle man ha en liten bit vispgrädde bara för att liksom känna att nu
på
är det
karneval.
Ja, eller i munnen.
Och det här med karneval så tänker man ju oftast på lättklädd Brasilien och det sambarytmer. Men Tyskland, som vi pratade om i ett avsnitt, har ju en stor karneval.
Jättestor, både i Renlandet, Baden och Bayern.
Och man ska ordna karneval i sin två i en mellansvensk stad. Vad gör man då?
Det viktigaste är att markera att det är undantagstillstånd. Precis som du juldekorerar, julpyntar, som kräver karnevalen utsmyckning. Du ska hänga upp så här färggranna... liksom pynt som glittrar och färg, gärna ju vulgärare och enklare liksom, så här,
mer man funderar på ett glas vin så häller man upp två direkt.
Ja, och gärna sånt man kanske tycker är lite för tacky i vanliga fall, som rosa champagne eller någon sliskig likör. Gärna klä sig i glitter och paljetter eller helt enkelt ha maskerad som man har i nästan alla karnevaler och klämma ut sig. Kakor som kanske är lite för överdrivna. Att överdriva, göra för mycket, markera undantagstillstånd, dekorera till tusan, sätta på löjlig musik, alltså gärna sådana här fjantiga gamla slagers och sånt som man kanske tycker är lite roliga men inte riktigt vågar spela till vardags. För när det kan det vara,
får man sätta på livet
tillåtet
på en pinne?
Man ska absolut sätta på livet på en pinne. Man kan klä upp sig i glittriga kostymer och gå omkring och svänga med stora gafflar och sjunga med i livet en pinne till och med. Det går alldeles utmärkt. Magnum beteljer. Jag skulle säga att man till och med får skjuta ut champagnekorkarna som man aldrig annars får, utan alltid ska ta loss dem fint utan ett plopp. Ja. Men på karnevalen kan man absolut låta dem högljutt flyga iväg.
Får
men inte
man sikta på någon?
Nej, det får man inte. Där går gränsen. Det kan burka sidor runt.
Ja, det är karneval 2.0.
Alltså det är, man kan ju få riktigt allvarliga skador. Det är en enorm tryck i en champagnekork.
Oh ja, det är några bar.
Ja.
Men det här låter ju helt underbart. Men vi har ju några avsnitt här framöver när vi kommer gå in i fastan. Och det är inte lika roligt.
Nej, det är inte lika roligt. Det är ju därför vi festar nu. Och sen kommer ju påsken när det blir roligt igen. Men under fastan kommer vi vara lite allvarligare kanske.
Hur ska man stå ut och lyssna på oss nu när vi har några avsnitt helt torrlagda utan alkohol och i måttfullhetens tecken?
Dels hoppas jag att det finns ju de som brukar tycka att de lyssnar på oss trots det alkoholromantiska, för att de tycker det är roligt med mathistoria och kulturhistoria och de delarna.
Och där kanske det går upp lyssnandet.
Och de kan få sitt lystmäte, och de som tycker vi är lite jobbiga annars när det blir väl mycket dryck ibland. Men sen kommer vi ju prova lite annat. Jag kan tänka mig att vi kanske ska prova lite lite alkoholfria drycker. Vad passar bäst till en entrecote om man inte får dricka rödvin till exempel? Det är ganska roligt. Vi kan ju prova lite maträtter och liknande också. Det finns ju saker man kan testa.
Jag har alkoholfri
öl. Du har ännu bättre idéer kanske.
Ja, jag har några idéer som jag har gått och klurat på.
Roligt.
Det här är ju en utmaning att hålla det intressant och samtidigt hålla det med 0% alkohol.
Sen kan jag tänka mig ett avsnitt kunde få vara sådär, när man kan lite testa vad är roligast, att vara katolik eller ateist. Och så får du sitta och brålsupa och jag sitter helt nykter och sen försöker vi föra programmet ändå.
Ja, och vi är ju en katolik och en ateist i podden.
Man ser nu att Mats har råkat svälja mikrofonen. Det gör man ju när man dricker sådär som han tycker man ska göra, fast det är fasta.
Två blyer spänner sticker ut i näsborren.
Ingen blir ju så rabiat som typ en rökare som slutat röka eller ett fyllo som fastar liksom. Utan då är man ju jättenäsvis och såhär, åh vad tjafsig han är. Bara för att han har druckit en öl ska han hålla på och fjanta och skratta sådär. Jag sitter minst så här och fin och fasta.
Vi kommer behandla Wagner i samtliga avsnitt här och det kommer bli tungt, det kommer bli dovt, det kommer bli dämpat.
Så länge det är Wagner, bara inte bli Bruckner varenda gång. Bara Bruckner.
Och jag äntligen ska jag få läsa Pölsan av Torgny Lindgren.
Ja, men den är bra.
Och jag har haft den på min lista så länge och äntligen kommit till den.
Hade det varit medeltid hade du inte fått äta den dock när det var fasta.
Nej.
Det är alldeles för yppigt.
Yppigt är ett bra ord. Men vi syns i nästa avsnitt.
Det drar ut lite här på nu. Men jag känner att jag vill liksom lämna lyssnarna så här en sista gång. Sista gången jag får skåla med dem på flera veckor och så. Det känns lite jobbigt. Det är ett svårt, tungt avsked. Men jag får bara säga att jag älskar er alla. Och skål och glad karneval på er.
Skål från Lisa Hemqvist.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.